Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Som många av er trogna lyssnare vet så har vi ett gigantiskt arkiv här på Tyresö Radio. Vi har hållit på, inte jag, men min far har hållit på nästan, ja, han har kanske gjort 5000 program eller någonting sånt. Jag har bara gjort 1000 program. Men i början han gjorde programmen, och det började 1985, då var det alltså direktsändningar. 95 så började han banda, och alla de kassettband, alltså för er som inte vet vad det är, så är det små fyrkantiga saker på en halvtimme när man spelar in med en speciell liten apparat. Då har vi alltså tusentals kassettband, och på de här kassettbanden så står ett namn och ett årtal. Och jag kände ju inte vem människorna när min farsa började intervjua dem av 95. Och då har jag tagit hjälp av Bernt Karlsson, en av väldigt duktig kille här i Tyresö som är dessutom aktiv inom hembygdsföreningen. Och då hittade han ett namn. Då stod det så här, Anna-Lisa Willix. Och det programmet har jag digitaliserat. Och ni kommer få höra det i samband med det här programmet. För när jag då skulle kolla Willix, finns någon släkting till Willix? Då hittade jag dig. Välkommen Kjell Willix.
Tack.
Det var din mamma.
Det var min mamma.
Ja. Och det är ju fantastiskt. Du har ju en fantastiskt bra historia bakåt. Men vi ska börja först med namnet Willix. Vad är det för konstigt namn?
Alltså jag tror att det är så att farfar, alltså min farfar, tog det namnet. Det är något soldatnamn som han har tagit. Och det är därifrån han, det kommer. Sen finns det många Willix, alltså i... ute i Europa, om man googlar på Willix, så är det, finns det mycket folk i Europa och i Amerika som heter Willix.
Aha.
Men i Sverige så är han, ja, stamfaden Willix.
Ja, för han heter ju Anders Willix.
Ja.
Och föddes 1854.
Ja.
Mm. Och han var skogsvaktare åt markis Lagergren.
Ja.
Vad vet du om din farfar?
Det jag vet, vet jag ju via min far och hans bror Olle bland annat. De två vet jag ju lite grann om.
För att Anders Willix, han lyckas ju producera väldigt många barn.
Ja, det var, blev mycket, mycket barn. Men det var väl 5 stycken som uppnådde vuxen ålder. De flesta dog inom 2 års ålder.
Ja, hur många barn blev du? Heter det som...
alltså jag är inte, men jag tror att det är någonstans 14 eller något sånt.
Din farmor, när hon födde din pappa som hette Claes Willix, då dog hon.
Ja,
han var yngsta barnet.
Ja, Olle Willix som var pappas närmsta bror, han är född 1900.
Ja.
Och min far är född 1911. Och hon dog i barnsäng där egentligen.
Ja, det gjorde kvinnorna för honom. Ja. Hon födde ju så fruktansvärt många barn.
Ja, historien säger väl att han, skovaktaren, ägnade sig åt att spika barnkister.
Ja, fruktansvärt.
Ja.
Ja. Men berätta lite vad du kan om Anders Willix. För att han är inte född i Tyresö, men han kom hit.
Jag tror att han kommer från Nora någonstans. Alltså Östa, uppåt den trakterna, och kom hit. Och därefter så kom han till Tyresö då, till Lagergrens, och jobbade där. Och den huset som ligger nere vid Åliden i början där, det byggde ju markisen åt farfar.
Just det, för att Åliden, den ligger i Tyresö slottspark.
Ja, just det, det ligger ju vid åmynningen egentligen.
Ja, vid Kallfjärden.
Ja, just det.
Ja. Och det står att det byggdes på 1920-talet åt skogsvaktarfamiljen Willix och har fått sitt utseende efter franska lanthus.
Absolut. Och sen är det ju så att många av de här husen som är byggda uppe vid mellan gamla skolan och uppåt har ju den modellen. Så det, de har ju tagit den, de byggde de husen, och då var det huset som modell för de husen.
Ja, just det var det.
Ja. Så de ligger på Apelvägen och uppåt där ligger.
Ja, man har försökt att göra det liksom... Aha. Ja, slottstaden.
Ja, just det.
Mm. Och Åliden är ju liksom, då var det din farfar dit han fick komma och bo i början när han gifte sig.
Jag tror att han bodde på slottet först, och så byggde markisen det här huset.
Mm.
Och han hade, enligt min far då, hade han telefon mellan slottet och ner, så markisen kunde ringa ner till honom.
Ja, just det. Det fanns lite telefonlinjer på den tiden.
Ja.
Ja. Men vad gjorde en skogsvaktare? För mig är det liksom, det finns nästan inga som är skogsvaktare idag. Varför hade man skogsvaktare när man hade skog?
Ja, men det är ju till för att man, de gick ju till och såg till att sköta skogen. Och man stämplade av, man hade en speciell yxa som stämpelyxa kallades för. Så man högg upp ett jack i trät och så slog man med den där stämpeln som man... Och då såg man mycket, de som skulle ta ut timmer, det såg de vilka träd de skulle såga ner.
Aha.
Så det var det. Det var väl en del, det var ju skötsel av skogen egentligen.
Det var det? Ja. Det var inte bara leta efter de som höll på med tjuvjakt?
Nej, jag vet inte om han jagade för huvud taget. Det Nej. Kan inte jag svara på. Men jag vet att han hade ju ställen som han gick, det var ju långt upp, det var ju ända ut mot Vissvas till. Så att det var ju långa bitar att gå, han gick ju hela tiden.
Ja, och skogen var ju liksom viktig, eller hur?
Ja, absolut, det var väl en näring som man hade. Det var ju den delen som man livnade sig på i slottet.
Mm. Om en skog låg nära vatten så kunde man nyttja det.
Absolut.
Men om skog låg långt från vatten, ja. Då var det svårt. Då var inte skogen så mycket värd, trodde man.
Nej, men det var ju en livnäring för hela Tyresö slott. Alltså en del av det, ja. Så var ju skogen.
Precis. Mm. Och sen då din pappa Claes, när sa han var född?
11.
11. Och han var så yngsta barnet och han umgicks med markis Lagergren.
Ja, så, som jag har hört det så bodde han från början uppe på slottet när farmor... dog då. Så då bodde han ett tag på slottet. Och då var det, och Claes Lagergren, alltså den yngre Claes Lagergren, de var väl nästan lika gamla, tror jag.
Aha.
Så de umgicks väl lite grann. Men sen flyttade ju han till Maria, som, alltså min, som vi kallar för farmor, men det var ju pappas brors fru.
Mm.
Så han flyttade dit då.
Var det Olles fru alltså?
Nej, det var Ali, tror jag. Eller om det var Ali, tror jag att det var.
Okej. Så du har haft en farmor som du kommer ihåg?
Ja, så den som vi kallar för farmor.
Ja.
Ja, men henne kommer jag ihåg. Hon var väldigt mycket hemma hos oss eftersom både mamma och pappa jobbar ju.
Mm.
Och då var ju hon var ju hemma hos oss mycket då.
Mm. Så att i och med att din farmor dog, din riktiga farmor dog, så det blev din pappa Claes Willix egentligen nästan föräldralös, för din farfar var väl väldigt gammal då, va? Kunde vi inte ta hand om barnet?
Ja, så han var väl gammal, men dessutom var han jobbade väl, och då var han inte, då gick ju liksom inte att ta hand om en litet barn.
Nej.
Utan då hamnade han bland barnflickorna uppe på slottet.
Ja.
Och sen hamnade han hos, alltså, som vi kallar för farmor, vilket hon var ju inte farmor, men vi kallar henne för det då.
Men vad din pappa Claes berättat om slottet och markisen då?
Nej, alltså det... Jag tror att han är ganska... Han jobbar ju där då. Mm. Men sen... Eller jag vill säga, han var ju där. Men sen så när han växte upp så var han ju med... Då var han ju på gården och jobbade på gården.
Ah, han fick också jobba på gården.
Ja, han var ju inspektör på gården.
Din pappa, ja. Ja. Och han var gudfar också, vet du, till din bror, markisen.
Ja, just det.
Och din bror heter...
Han heter Claes Göran egentligen, men han har ju tagit bort Göran, så han heter Claes också.
Mycket Claes här.
Ja, det är jävla mycket Claes.
Jag tur att du heter Kjell då.
Ja, precis. Jag klarar
Och du har en äldre bror som också då heter Claes efter din pappa.
Ja.
Ja. Och då har markis Lagergren som gudfar.
Ja.
Ja, det är lite häftigt.
Ja.
Ja. Men din pappa sa det, alltså hur gick det för honom då? När man blev man liksom bortadopterad eller foster? Alltså hur funkar det när man tappar sin mamma?
Alltså det har inte jag en aning om, men jag gissar bara att han flöt med någonstans. Och så hamnade han till sist hos Maria då. Där växte han upp. Och sen så, ja, som vanligt gjorde han militären och allt det här som man gjorde sen... Så jag tror att det blev inget, utan hon var ju tog bara hand om honom.
Ja, och det var väl så det var förr, va?
Ja, jag tror det.
Ja, det var inga konstigheter.
Nej, det var det inte.
Nej. Jag brukar inte göra människor uppe i Härjedalen, de har varit med om ganska häftiga saker. Men hur klarar du det? Ja, men det bara var så, säger de. Vi visste inget annat.
Nej, jag har aldrig hört att han var liksom adopterad eller något annat, utan han var där bara.
Han var där bara. Ja. Och sen träffar han ju din mamma, Anna-Lisa. Så vad hette hon från början? Hon hade ett annat efternamn.
Hon hette Lindgren.
Ja, och sen hon berättar i det här programmet som min far Åke Sandin gjorde med henne att hon hade en syster som hette Rut Jarefelt.
Ja. Och de hade ju affären nere vid Bregon nere vid Tyresö, vid Tyresöstrand där.
Ja.
Den gamla Bregon där, som, där hade de ju affären mitt emot där. Och de hade café där också.
Ja, och dit kom din mamma.
Ja.
Och det var så hon träffade din pappa.
Ja.
Det lät ju väldigt, det lät väldigt gulligt när hon berättade det.
Ja, ja.
På den vägen var det så.
Ja, precis.
Så. Ja, vad ju kul. Ja, men sen kommer till hus in i det hela som finns på gamla kartor. Antingen heter Edensborg eller Edinsborg.
Ja, och om man tittar på ändå äldre kartor så finns det något som heter Backlura som står också på samma ställe egentligen. Ja,
och vad är det?
Ja, men det kan ju vara för att Edensborg, alltså det huset är ju påbyggt någonstans på början på 1900-talet.
Mm.
För att man hade det som tjänstebostäder då, till de som jobbar på slottet. Så huset var egentligen 4 lägenheter.
Så var det med även små hus, var någon delade upp dem, folk fick en liten kammare och kök.
Så när man gick in i ingången, det kommer jag ihåg när jag var lite, då var det liksom... Ja, till vänster och höger så var det 2 lägenheter. Och de var ju bara ett rum och så en spis då.
Ja, för det var så det var, eller hur? Ja. Det viktigaste var att man fick en vedspis.
Ja, just det.
Det var så man överlevde.
Och så var det likadant då, på övervåningen har man ju byggt till det där då. Ja. Och då hade man också, och det är därför det här huset har 2 skorstenar.
Ja, det är det man kan titta på faktiskt då. Alltså det huset fick din pappa... arrendera, heter det så? Eller fick han köpa det? Hur var det?
Jag tror att de köpte det. 1946 eller något annat.
Ja. Och det finns ju en fantastiskt fin bok nu som Göran Magnusson har skrivit som heter Torp och gårdar i Tyresö. Har du läst den? Den går att köpa nere på Akademibokhandeln. Det är den han skriver om alla gårdar med foton på alla gårdar.
Jag tror att... Jag har ju de flesta där, men av
den Tyresö. Den kom inte för så länge sedan. 2 år sedan, 2-3 år sedan.
Nej, då har jag inte det.
Och där står det så här, för att Göran Magnusson som har varit väldigt aktiv i Hembygdsföreningen skrev så här om Edinsborg, eller Edensborg som det står. Så står det så här. I husförhörslängden år 1748... finns noterad backstugan och fiskarstugan Edinsborg. Under 1770-1790-talet bodde kammartjänaren på Tyresö slott, Lars Edberg och hans hustru Lena Bergman i huset. I mitten av 1800-talet bodde gårdsskräddare Johan Lindblom med hustru Katarina Andersdotter här, samt deras son skräddaren telegrafisten Fredrik Lindbom. Under mitten av 1900-talet var det bostad för jägaren på godset. Huset som finns kvar ligger i korsningen av Breviksvägen och Slottsvägen och är i privat ägo. Huset har en halv meter tjocka ytterväggar som lär vara murade av slagg.
Mm, det stämmer.
Det här med under mitten av 1900-talet var det bostad för jägaren på godset. Det måste ju vara,
ja,
måste vara din farfar. Eller fanns
mitten. Ja, det måste vara nästan min far.
Ja, var han jägare, din pappa?
Ja, han var jägare också.
Så han jobbade åt slottet?
Ja, så hur han jobbade med slottet, så för han jobbade på Sandemar under en tid. Ja. Då var han jägare på Sandemar.
Ja, han var jägare, din pappa.
Så han bodde ute på Gålö. Och när min mor då och... Då bodde han ute på Gålö. Då cyklade hon på helgerna ut till Gålö och så träffade han från stan.
Kärlek, det är kärleken som driver oss människor, va? Ja, vad gör man inte? Ja, hon lät ju fantastiskt trevlig, din mor.
Jag tycker hon var väldigt klar för att vara så gammal. Hon dog ju bara ett halvår efter intervjun.
Ja, hon var 88 år.
Ja.
Ja. Och då hade din pappa varit död ett tag.
Han dog ett år innan.
Ja. Men det här med Edinsborg då, det huset berättar hon ju om att de kämpar på. Hon tyckte det var ett ruckel från början.
Det var det säkert då, för det var ju 4 lägenheter där det bodde folk som jobbade på slottet då.
Ja, vanliga arbetare.
Ja, det var vanliga arbetare som hade det. Det finns ju lite del skrönor om det där, men jag vet inte, jag säger som min mor säger, hon... Hon kan inte gå god för dem. Men det var ju någon skröna var ju det att det var någon som kokade brännvin där. Så när bönderna längre ut då hade varit och han sålt sina grejer, så stannade de till där och blev lite på lyset då. Men det är också skröna.
Ja, men skrönor, de blir bara bättre och bättre,
ja,
ju mer man berättar om.
Ja, absolut. Så ja.
Men dina föräldrar renoverar det här då? Är du uppväxt där?
Ja, jag är uppväxt där. Jag har bott hela mitt liv där.
När du föddes?
Ja.
Var det färdigrenoverat då?
Nej, alltså det var det inte. Därför att det man gjorde under den tiden som jag kommer ihåg, så öppnade man upp, alltså den nedervåningen, så öppnade man upp väggarna där. Så att man fick ett stort mellan de här två lägenheterna. Mm. Så gick ju trappan upp och då öppnade man upp. Så att köket och den andra... Så
blev en kammare och kök?
Ja, det blev ett vardagsrum och så blev det matrum och av allt det där. Så det gjorde man då. Och sen byggde man ut den delen som var mot Breviksvägen. Där gjorde man en balkong. Och så, där var det ju något så här torrdass och grejer utanför där.
Mm.
Så då, där byggde man ut och gjorde badrum och grejer.
För det lägger ut ett fantastiskt foto när det såldes sista gången. Mm. För nu äger inte din familj det här längre.
Nej.
Men då ser man det i sjöutsikt. Det var förmodligen taget med en drönare. Men såg ni vattnet från huset?
Absolut. Och då var det så att... nu står det en ek lite längre ner som har växt upp under sen. Men den fanns inte då på den tiden. Då var det sjöutsikt.
Mm.
Så när man kom från sjön och såg, då såg man alltid liksom in från... Det ser man ända in, utifrån... från Ersta, eller Kallfjärden då, när man kommer in där.
Men Kjell, hur liksom såg du på din uppväxt på gamla Tyresö? Nu måste vi tala om, hur gammal är du då?
Jag
när är
du
född?
48.
48?
Ja.
Så du är i år?
Nu? Ja, jag fyller 77 i år då.
Ja, en ungdom, eller hur? Ja,
absolut.
Ja. Men hur såg du på det hela? För att de här människorna som växte upp på gamla Tyresö, de gick i gamla skolan, där som ligger bygdegården. De hade såna här, de kom ihåg vissa människor, prästen och Bjärgård. Ja, nu får du berätta om din uppväxt, moderna uppväxt.
Alltså... jag började, om man tittar på skolan, så jag började i den som nu man kallar för gamla skolan, men det är den som jag kallar för nya skolan då. Men det är den som ligger i backen efter, där det är parkeringsplats, och det efter lagen upp, så ligger den på höger sida där.
Vanliga Tyresö skolan?
Ja, den skolan. Då.
Som en gång när du gick i skolan bara var en tegelbyggnad?
Ja, just det.
Och så var det en fantastisk målning av Björn Jonsson.
Ja, just det.
Den som har blivit jättestor.
Ja.
Mm. Den skolan gick du i. Ja. Så det var en modern skola.
Ja, vi var första klassen som gick där. För jag vet att min bror och någon, de kom ner från bygdegården då.
Ja.
Upp där.
Men då var det fortfarande, när du började skolan, då var det fortfarande inte Bollmora byggt.
Nej. Men däremot så hade man upptagningsområden, de som bodde i Lindalen, åkte buss ner till
Tyresöskolan.
Ja. Så de gick i skolan där nere.
Just det.
Tillsammans.
För att då när 48, 58, när du var 10 år, var då man planerade Bollmora.
Ja, just det.
Så du måste ha sett hela den här enorma byggnationen för att...
Ja, absolut. För det var ju bara gårdar och allt som var runt här. Hela Bollmora och Krusbod och allt det här.
Ja. Och då var väl egentligen, om man säger, centrum i Tyresö... Det fanns ju egentligen två centrum i Tyresö. Det var en uppdelad kommun.
När du pratar med gamla människor så finns det bara ett centrum. Och det är nere vid gamla Buskaraget eller nere vid affären där nere. Som var i affären.
Tyresö gård.
Ja.
Ja.
Och där var det ju ett hus som... Det stora gula huset där var ju förvaltningsbyggnad. Det var ju där man hade kontor till gården.
Ja. Och egentligen så var de första kommunfullmäktigemötena, de gick ju också i bygdegården, det som idag är bygdegården, i skolan.
Ja.
Men sen flyttade centrum. För på 40- och 50-talet så byggde man upp Trollbäcken.
Ja.
Då blev det ett centrum.
Ja, men det heter väl aldrig Tyresö centrum?
Nej, det heter aldrig Tyresö centrum. Det var där som företagen började blomstra och det blev en affärsgata och man började sälja tomter. Det var... Trollträs grundare, nämligen Hasse Jynge.
Jynge, ja.
som drog igång en massa saker där nere, och så flyttade då kommunalkontoret, när man planerade Bollmora, låg i Trollbäcken.
Ja.
Innan Bollmora byggdes.
Ja, just det.
Innan kommunalhuset.
Ja, just det.
Och nu heter det Tyresö centrum. Och det finns ju en bok som heter Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum. För det var ju då när ni bodde där.
De som är uppväxta där ute har ju svårt att acceptera att det heter... Alltså jag förstår ju att det heter Tyresö centrum det här, men
ja.
För dem eller, så är ju Tyresö centrum där nere vid affären.
Jag vet. Och för mig som är uppväxt i Bollmora och kallar allting för Bollmora centrum.
Ja.
Alltså Bollmora vallen, alltså alla ordet Bollmora bara försvann.
Ja.
Och jag förstod inte det. Vad för fel på namnet Bollmora? Ja. Och Tyresöhallen när det gäller idrott.
Ja.
Vet du var den ligger idag?
Men den ligger nere i Tyresö.
Trodde du, ja. Nu är det gamla Nybodahallen som heter Tyresöhallen.
Ja,
nu heter den Slottshallen istället.
Ja, just det gör den.
Ja. Ja, så att förvirringen är total för oss som är över 30 år. Ja.
Det får nya generationer ta hand om.
Ja, jag tycker också faktiskt. Låt bli att ändra namn. Ja. Låt saker heta det som de hette så vi gamlingar kan hänga med. Och jag har ju bara 68 år. Men du i alla fall, då fick du gå i den nya Tyresöskola.
Ja.
Hade du några speciella lärare där som du kom ihåg?
Alltså vi, när jag gick från ettan till trean, va, då hade vi en som hette Berg, fröken Berg. Sen var det några, alltså Bjärgård, han fanns
Arthur
ju med.
Arthur Bjärgård.
Ja, han fanns ju med hela tiden.
Ja, och hans son hette ju Bo Bjärgård.
Men han har ju aldrig varit i kontakt med så.
Nej, för att han var min studierektor på föräldraskolan.
Ja, för när jag, sen gick jag ju upp till sexan då.
Mm.
Sen så skickade vi min mor mig in till stan. Så att jag gick aldrig här uppe.
Du behövde inte åka in till det förskräckliga Bollmora?
Nej, det var väl straffet. Jag fick åka till stan.
Ja, vilken skola gick du då i?
Ja, men det hette Teknisk Realskola. Låg på där Maria gamla folkskola ligger idag. På Volmarkshusgatan.
Okej.
Okay. Där gick jag.
Så du ville inte bli jägare som din far?
Ja, men jag var ju med honom och jagade.
Sen så du har också jägarexamen?
Ja, ja, absolut.
Ja, ja, ungefär som...
Ja, men det var ju liksom en del om man inte var det, om man har varit med sin far sen man var liten.
Ja. Och du var också inblandad i Orrenäsets båtklubb, eller din pappa var det från början, och markisen.
Ja, och Bo Nyman.
Och Bo Nyman, exakt. Ska vi ta det lite grann från början? För att du är en av de få som kände Bo Nyman. Berätta nu för Bollmoraborna speciellt, varför de ska komma ihåg namnet Bo Nyman.
Alltså, Bo Nyman var väl en innovatör. Han ville ju skapa Sverige Silicon Valley och byggde upp då det här ABM-bolagen.
Aktiebolaget Bo Nyman.
Ja, ABM-bolagen. De hade egna cigarettpaket.
Hade de?
Ja.
Och honom kände din pappa?
Ja, pappa jobbade ju först då, när han, så jobbade han ju åt Lagergren, eller Lindgren. Så det var ju en del av Lagergrenarna.
Tom, det där, nu förstår jag ingenting.
Ja, men alltså de var ju, när man delade upp Tyresö, när gamla markisen dog, så var ju Claes Lagergren ena, så var det väl, var det Johan hette han? De var ju tre stycken bröder.
Ja.
Ja. Och sen Ammari, hon var ju dotter till en av de här Lindgren, eller Lagergrenarna.
Mm.
Och de hade, hon var gift med en som hette Lindgren som hade ägde Gröna Lund.
Aha.
Och de bodde på Tyregården.
Aha.
Som ligger nere på Måsvägen.
Okej.
Okay. Och där jobbade pappa.
Mm.
Sen kom ju Bosse Nyman in i bilden och då började han jobba åt honom. Och Bosse Nyman hade också en gård nere på Sorunda, nere Skäringegård heter den.
Mm.
Som pappa var, ja, han drev väl det åt Bosse.
För han var en, vad ska man säga, en entreprenör idag ska man kalla det för. En idékläckare, visionär och drömmare.
Ja.
Eller någonting åt
absolut.
Det
hållet. Alltid.
Han fick.
Han var alltid.
Och sen lyckas han hitta en finansman som var en, då för tiden, förmodligen en av de största tyckte man då. Vem hittade han?
Wennergren.
Ja, Axel Wennergren.
Ja.
Och han var ju dammsugarkungen och rörde sig bland finanseliten.
Så Bosse Nyman hade väl en bra sponsor där i honom?
Ja.
Som jag förstår.
Mm. Och då byggde de det huset som sen blev det som vi kallar för LM Ericsson en gång i tiden.
Ja.
Sen slutade LM och så blev det C3L, utbildning. Sen slutade det och nu är det Engelska skolan. Det kallas för masten, kallas det, så här, bara ja, för att det är en telefonmast där. Men från början så ville Bo Nyman skapa... Vad var han ville skapa?
Ja, men det var ju det här med datahallar och utveckla data i Sverige.
Ja, ja.
Det var hans idé.
Och det var både raketer och det var laser. Ja. Och det finns då en mosaik. Har du sett den?
Nej, jag har aldrig sett den.
Du måste se den, för det är hela Bo Nymans vision. Det är alltså just Björn Jonsson, han som gjorde mosaiken ja, på din skola. Han satt där med tusentals mosaikbitar och gjorde en fantastisk tavla över den här visionen. Och sen, vad hände då med aktiebolaget Bo Nyman? ABN?
Alltså, jag kan inte riktigt det, men jag, vad jag förstår så blev det inte som Bosse hade tänkt sig.
Nej.
Utan det gick väl i ståret där.
Wennergren gick och dog.
Ja, det gjorde han också.
Det när så. De skulle inviga det hela så finns det en bild när han inviger det. Och, för det skulle vara operationssalar, sjukhus, laser. Det var gigantiskt.
Ja, ja.
Och massa människor skulle flytta till Bollmor. Vad hände? Vad gjorde kommunpolitikerna då? För att de visste att här skulle... Det är ungefär som i Skellefteå. Här ska det byggas ett fantastiskt ställe. Vad måste kommunpolitikerna göra då?
Ja, bygga.
Då byggde de. Vad byggde de för någonting då?
Ja, de byggde ju Bollmora. Det var ju Sikvägen och det, eller Bollmoravägen och det. Man började väl där.
Ja, förstår du. 58 så får de veta att ni måste bygga. 61 eller 62 var de första kåkarna. 64, 65 stod hela Bollmora klart.
Ja, det är fantastiskt. Det är som du säger, det är ju som Norsfolk det här. Det är samma sak.
Fast det som skillnaden blev ju där, att det fanns kloka politiker. För de här gamla politikerna här i Tyresö, de fattar ju att nu måste vi bygga. Och då tog de liksom lokala. Det var ju Gynges som fick hålla på med sanden. Det var lokala gubbar som fixade och donade. De hade kontakter. Och sen lyckas de få hit Ericsson.
Ja.
Och här ute i skogen, här växte höghusen.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Så det blev ju inte den flopp det hade kunnat bli.
Ja, det hade ju kunnat gå riktigt till oss.
Ja. Och vi som flyttade hit, jag flyttade hit 64. Ja. Jag flyttade till Bollmarvägen till Björkbacken. Vi hade, på våran gård var det 6 portar. I varje port var det 6 lägenheter. Och i varje lägenhet fanns det 1, 2 eller 3 ungar. Så vi var så många barn här ute. Ja. Så det var explodera. Ja. Det var den tidens utanförskapsområde, fast man visste inte om det. Vi visste inget annat. Nej. Massa unga var vi från hela Sverige.
Ja, men det var väl så det, när alla kom hit då.
Mm.
Och skulle jobba här.
Ja. Men fortsätt, Bo Nyman, vem var han? Mer, ja, han... För dig?
Alltså, för mig var han ju en... Alltså han var ju en stor innovatör och sen hade han mycket idéer. Och sen, i och med att jag var med min far då, också på Skärling och allt det här då.
Vad sa du?
Skärlingegård som han hade också.
Ja, var det en gård som han hade?
Just det. Och sen hade han ju då här ute på Brevik då, både den villan som Camilla Läckberg äger idag och den andra villan som de kallar för Mr. X-kåken då.
Ja, just det. Mr. X var också inblandad här ute.
Ja. Mm. Och de två, så byggde han i det huset som var ett av Sveriges, på den tiden, högsta taxerade villa.
Ja.
Med hiss ner till vattnet.
Med hiss ner till vattnet, fantastiskt. Ja.
Men innan det så bodde han ju i hörnan på Klockagårdsvägen, Breviksvägen. Där det ligger den stora orangea kåken ligger idag, som han har gjort om till någon bostadsrättsförening.
Ja, okay,
och, sen, och så ligger det en kåk bredvid och det var ju där man hade den där provverkstaden och där man höll på att elda upp kåken med prova allvägbanor och alla möjliga
raketer och allt möjligt.
All möjligt. De höll på att ta livet av sig där inne när de höll på härja.
Men hur såg du på, hur gammal var du när du träffade på honom? Var du, eller fanns han hela tiden med, i och med att din pappa jobbade åt honom?
Nej, men han fanns nog ganska tidigt. Alltså, för jag vet att han sa till mig när jag hade gått ut i den här tekniska realskolan. Då hade han en idé om att jag skulle vara med och utveckla en bil som gick på... Man hällde i vatten i bilen och så tog man ut vetet så man skulle kunna köra på vätgas.
Mm.
Det sa han då, vad var det då? När jag gått, ja det var jag väl 16 år eller något sånt.
Tog du utmaningen?
Nej, men alltså det, alltså på grund av att man tittar hur innovativ han var.
Ja, men han var det.
Han var jätteinnovativ. Alltså.
Var han intelligent och smart eller var han bara en luring? För det finns ju snack om att han var en luring också.
Det var nog en blandning, alltså, kan jag tänka mig. Ja. Alltså, jag hade ju bara positiva delar av Bosse. För att han, när jag sen fick körkort så fick jag ju åka och hämta honom på krogen på nätterna. Då.
Bästa övningskörningen?
Absolut, med en jättefin mörsa. Det var ju drömmen. Det var den finaste mörsa som fanns.
Snacka om självförtroende.
Ja, absolut.
Ja, har du sett den där serien på SVT om Stenbeck?
Nej, jag har inte sett den, men jag har ju varit i närheten lite grann under när millenniet var.
Ja.
Så var jag, jag jobbade inom räddningstjänsten i Stockholm och då var jag säkert en del av den när man byggde upp hela millenniegrejen som man ville ha. Så jag var inblandad i det.
Ja, det är en fascinerande serie om också människor med visioner. Nu ska jag ta din historia, för den har vi nästan missat. För jag är så himla intresserad av det här med Tyresös historia. Så du blev, nu hör man ju att du höll på med att du blev brand någonting. VX Konsult AB, vad är det för någonting då?
Ja, men det är bara ett skrep av min, alltså inom räddningstjänsten, jag jobbar inom räddningstjänsten.
Och sen, du blev brandman alltså?
Jag var brandman i Stockholm.
Ja.
Och sen slutade jag med att jag var ute på Farsta som distriktschef.
Jaha, var du?
Ja. Men då satt jag med i ledningsgruppen i Stockholm. Och den dåvarande brandchefen som vi hade då, han var kompis med de som ägde Bäckholmsvarvet.
Jaha.
Och då var det så att de ville ha hjälp med brandvakter. Man måste ha det när man svetsar och heter arbete. Och vilket innebär att jag blev inkastad. Han frågade mig om jag kunde fixa någonting där. Och det gjorde jag det. Och nu har jag varit där i 20 år tror jag. Med de här brandvakterna.
Har du? Ja.
Så det, och då var jag tvungen att skaffa en firma.
Jaha, var det så?
Ja.
Vad roligt. Har du mycket att göra med Södertörns brandförsvar då?
Nej, inte så mycket, men jag känner ju en del där.
Ja, för att en av personerna i din båtklubb, Orrnäset båtklubb, var ju brandchef här på säga. Nämligen Björn...
Han brandmästare var han.
Brandmästare? Ja, ja det är, jag håller ordning på titlarna. Björn Johansson.
Ja.
För han hade ju en väldigt vacker båt, vill jag då tala om, bara för att vi har haft en OE-båt. Han hade en OE-32a.
Ja, som han byggt själv.
Som han byggt själv. En fantastiskt vacker båt. Vi trodde att vi hade köpt en vacker båt. En OE-36.
Ja.
Och när vi träffade Björn som var ordförande i vår båtklubb. Alltså OE-båtklubben. Då upptäckte vi att vi låg totalt i lä. Vi var liksom... den var som en liten möbelansbåt.
Det var den tredje båten han byggde.
Jag vet. Fantastiskt fin.
Ja.
Och ni var med Orrnäsets båtklubb. Ja. Och din pappa var med där. Och även markisen.
Ja, och Bo Nyman.
Och Bo Nyman, som hade också en fantastisk båt.
Alltså han hade en båt som hette, en segerbåt, som hette My Lady.
Ja.
Sen hade han en båt som hette Vetsera.
Efter hans fru, eller vad det? Så han gav till sin fru, eller
nej,
var det?
Nej, Vetsera var ju en skuta.
Var det en skuta?
Ja. Sen hade han en båt till som hette Båne, hette den. Och den hette, det var Anna-Lisa Bo Nyman.
Aha, Albåne. Var det så det var?
Ja.
Men de fick inga barn, va?
Nej.
Nej. Och du, din pappa var ordförande i Orrnäsets båtklubb. Och nu är du ordförande i Orrnäsets båtklubb.
Ja.
Ni har ju anor.
Absolut.
Är det den äldsta båtklubben?
Nej, det vet jag inte om det. Men den är ju, vad är det? Den bildades 1958.
Mm.
Så det blir väl om några år... Nu då, 2028 blir man 70 år då.
Ja, jag tror att jag blev kontaktad av... För vi har gjort ett program just om Orrnäsets båtklubb. Där Bernt Karlsson berättade om det, med att han också var med där från början.
Ja, just det.
Men då blev jag kontaktad av en person som vill bli intervjuad som säger att det finns en äldre båtklubb i Tyresö. Så jag ska se om jag får hit honom. Han heter Cyrus i efternamn.
Åke Cyrus.
Nej, Bobby Cyrus.
Ja, det är sonen till Åke, va?
Ja, det är det.
Ja.
Jag vet inte vilken båtklubb. Jag kommer inte ihåg vad den hette för någonting, men... Nej. Det fanns flera gamla båtklubbar här i Tyresö.
Ja, men absolut. Så är det så att alltså den här båtklubben bildades ju egentligen av att Bosse Nyman ville ha plats för sin segelbåt.
Ja, just det.
Så då var väl markisen inblandad i det, och jag tror att det var ju markisen som ägde den marken.
Det var ju det, ja.
Mm. Och då, hur det var i början vet jag inte, men sen gick ju det över till folkhem som vi arrenderade marken av.
Ja.
Och sen, jag tror när Öringe skulle byggas och sånt där, då gjorde kommunen någonting med folkhem.
Just det.
Mm. För det var en Erik Weglert hette han som var ordförande då. Och han var ju vägmästare här på kommunen, så han hade väl fingrarna med lite igen där.
Så då fick ni en bättre avtal?
Då köpte vi det.
Då köpte ni det, ja, bra.
Så nu äger vi det.
Ja. Och nu är ni en modern båtklubb?
Ja, det kan man väl säga till.
Ja, ja, det är fantastiskt. Ja. Och ditt båtliv då, vad har du för båt?
Jag har en segelbåt.
Som Bernt sa, en stor segelbåt, sa han i förra programmet med din mamma när han skulle kommentera.
Ja, men jag har en 39 fots segelbåt.
Ja, det här är ju inte normalt stora båtar, men 36 och 32 och allting, det är normala båtar idag, va? 38 lite större.
Jag hade en gång en Bianca 27, va? Så tänkte jag så var man ju alla de här stora båtarna som kom.
Ja.
Så köpte jag en Norlin 34.
Ja.
Då tänkte man, det här var ju jättestort. Det var det ju inte alls. Det var ju de var ju redan passerad. Och sen när jag köpte den här båten i 39 fot, då är man ju passerad i alla fall. Så man kommer aldrig fatta.
Men är det inte så, det är i alla fall min idé om det här med båtar, att om man nu vill visa upp sig och vill visa upp sitt hus, men ett hus är ju där det står, det är inga människor som ser huset. Nej. Bil, ja, de ser ju likadana ut, även om den där bilen kostar 150 000 och den där kostar 150 miljoner, så syns det inte så att vi allihopa ser. Men när det kommer en båt, man fattar ju att om den där båten kostar 5 miljoner, så vad kostar den där som är 10 gånger större? Så att det är så de gör, de här människorna. Så att det går ju bara, man blir alltid bräckt.
Ja, man kommer aldrig vara ett i alla fall.
Man kommer inte vara ett.
Inte nu i alla fall. Nej,
men Bo Nyman var ett en gång i tiden.
Ja, det tycker jag.
Han var ju den, ja. Som...
Han hade ju också en ö ute som låg mellan Sandhamn och Harö.
Ja.
Ingbosjär heter han.
Där var det mycket.
Ja, vi var ju där mycket.
Ja.
Och när han kom dit någon gång, då frågade han om han fick lägga sig vid bryggan. Han var ju ganska skön på det sättet.
Mm.
Han var ingen som klampade på sig där. Han var... Även om han hade mycket idéer och det, och drev igenom mycket idéer. Men sen var han ju, hade han en annan sida som var väldigt... Bra tycker jag då.
Mm.
Eller jag har ju haft mycket nytta av det också.
Mm. Men jag tänkte bara ta lite mer också om din släkt. Din farbror Olle Willig som var 11 år äldre än din pappa. Ja. Han blev också skogsvaktare.
Ja. Så han ärvde väl farfars jobb som jag förstår.
Ja. Jag sökte på Willig. För jag tänkte att jag måste hitta någon som heter Willig. Och så såg jag att din farfar... hette Anders Willig när jag sökte på Claes, hittade ert släktträd. Och då hittade jag en Anders Willig.
Det är min son.
Ja. Så alla Willig här i Tyresö är släktingar?
Ja, alltså alla som heter Willig idag i Sverige är släkt.
Ja, hur många är det tror du?
Ja, det vet jag inte. Men det är alltså Björn, Olles son Björn som var flygkapten.
Ja.
Han hade väl en son till, men de... Där är det ganska, eller jag vet inte hur många de är, men hans barn i sin tur har ju ganska många barn. De bor ju borta i Haninge, många av dem.
Mm. Ja, för jag sökte, alltså det är bra när man har ett sånt där ovanligt namn som dig. Det fanns bara en Kjell Willig.
Ja, just det.
Så det är skönt att veta det, va? För Kjell är ju inte heller något internationellt namn.
Ja, det är på utförslöpan. Det kommer aldrig komma tillbaka, tror jag.
Jag tror inte. Det trodde man inte om de andra gamla namnen heller förut. Ja. Men din bror, vad sa du att han hette?
Claes.
Fast det hette Claes.
Han hette Claes-Göran egentligen.
Ja. Och han var alltså, han blev bonde.
Han blev bonde. Och han började ju, eller vi var väl med båda två, men han var väl mer än vad jag var. För att han var ju med när man stod på skördetröskorna och körde uppe vid Storängen bland annat. Eller ja, för överhuvudtaget de här gärderna som Tyresö gård hade.
Så han gick inte i plugg som du gjorde och blev liksom tekniskt utbildad, utan han jobbade vidare på gården och blev utbildad där?
Ja, men den skickade mamma till Östra Real.
Jaha, ja.
Så han tog studenten på Östra Real.
Men ville ändå jobba med
ja, sen,
djur? Och...
Ja, det, så blev det ju. Och sen var han väl också med på Skärlinge en del.
Mm.
Och sen så flyttade han ner till och gick på, om det var Alnarp, som han gick på lantbruksskola där.
Mm.
Och där blev han kvar i många, många år. Och sen så kom han upp till, som det heter, Åsvikssäteri då. Och där arrenderade han först från början då. Sen köpte han det 1994, eller ja, i alla fall början på det. Så köpte han det.
Ja, för din mamma i den här intervjun med, som spelades in då, 96 tror jag. Då säger hon att min äldsta son, han har massa kor, säger hon. Mjölkkor.
Ja, då hade han ju det.
Ja.
På den tiden när hon levde, då hade han ju ett par hundra mjölkkor.
Ja. Och hon trodde att han skulle bli fattig, för det var, hon visste inte om det var lönsamt med kor.
Nej, alltså, bönderna har väl egentligen betalt om man räknar på arbetstimmar som de lägger ner, så, ja, så är det inte så välbetalt. Inga direktörslöner i alla fall.
Nej. Men nu han lever fortfarande i din bror och är lite äldre än dig. Hur gammal är han idag?
Han är född 1946.
Han fyller alltså?
Han fyllde nu i söndags då.
Ja, och då fick du med dig den här intervjun,
ja,
med er mor.
Ja.
Vad tyckte han om att få höra sin mor då?
Jo, men det var det han sa. Han tyckte det var jättefint. Och då sa han att jag har fått ett samtal från himlen, sa han.
Ja, men visst är det så när man lyssnar på gamla, ja, intervjuer? Ja.
Det konstiga var att både han och jag hade svårt. Första gången, jag har ju hört det några gånger,
ja,
så var det svårt att känna igen hennes röst. Va? Men det, nu när man lyssnar lite mer så känner man igen det mer.
Mm. Och jag som då har lyssnat på hundratals inspelningar med min far, ja, från olika tidsperioder. Det är olika röster beroende på hur gammal han är. Så att ibland har han ljusare, ibland har han mörkare röster beroende på vilken tid man kommer ihåg. Så det är väldigt intressant att höra sin farsa prata liksom, jag har till och med inspelat från 70-talet. Och det är en helt annan röst och en helt annan ton än det som var på slutet.
Alltså jag lyssnade också på en som heter Tyra Persson. Som,
ja,
som nu, och hon var ju också hemma hos oss. Och hjälpte till lite.
Mm.
Och hennes röst kände jag igen. Ja, men jätterätt. Alltså det var helt rätt, hennes röst.
Ja.
Det var precis som igår som jag hörde den. Alltså, när, ja, jag hörde den.
Och då får du säga, vem var Tyra Persson?
Ja, Tyra, alltså i min värld bodde ju Tyra Persson på Björkvägen uppe vid, alltså mellan Gamla Bregon och ner mot Strandtorget kan man väl säga. Mm. Där ligger den. Mm. Där bodde de i en liten stuga.
Mm. Ja, det som är roligt är att det finns jättemånga såna här arkivpärlor. Det som är roligt nu, Kjell, det är att du har på något sätt gett lite mer, vad ska man säga, kropp till allt det här som din mamma berättade. För hon kunde ganska mycket också om historien här ute. Men du kan lite mer också.
Ja, kan mer vet jag inte. Men jag
fortsättningen
ju,
kan du.
Ja, fortsättningen kan jag ju.
Ja. Och är den här huset Edinsborg då som du har bott i, det såldes så småningom och nu är det någon annan som äger. Det är, ja, inte någon Willix längre som,
nej,
bor där.
Nej.
Det ser jättefint ut.
Det är jättefint hus.
Ja.
Och det är den som köpte det då, gjorde i ordning huset.
Mm.
Det gamla huset. Men det, från början var ju, det var ju två tomter, så att det var ju hela den, det stod ett hus till där då. Men förut var det ju bara ända bort till Slottsvägen, så gick ju tomt. Alltså det, så det var ju bara en ensam. Sen var det garage där nere då.
Mm. Alltså det är den här uppstyckningen av gamla Tyresö.
Ja.
För det var så mycket, det är så värt. Jag tycker att det räcker så här. Jag tycker, Kjell, du kommer upptäcka det när du lyssnar på det här programmet, att du har glömt att berätta 100 andra saker. För att du kan ju också mycket historier. Och jag ska skicka dig en länk där så att du kan lyssna i flera dagar på gamla, alltså de här intervjuerna när Åke Sandin intervjuar de som levde när du var liten.
Ja, just det.
Mm. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Och jag som har fått äran att träffa och intervjua Kjell Willix, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och ni som vill lyssna mer, ni söker på arkivpärlor på Tyresöns hemsida. Och söker ni på Willix där, då hittar ni också Kjells mor, Anna-Lisa Willix. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.